Rickard, varför har du en aria ur Tosca intatuerad på armen?
Därför att Toscas aria, Vissida arte, vissida more, är mitt livs credo. Jag har levt för konsten, jag har levt för kärlek.
Vad är det som gör att Tosca väcker detta hos dig?
Det är hennes sätt att gripa sig an livet med sådan emfas att hon offrar livet för livets skull. Det kanske inte jag skulle göra. Jag kanske skulle inte hoppa från Castello de Sant'Angelo om jag blir arg någon gång. Men det finns ändå något underbart med hennes larger than life-mentalitet. Det är en reality show under en timmes tid eller ett par timmars tid. Och det är som utspelar sig under ett dygn. Det är alla känslorna, alla är på tårna från första ackordet. Och sen går det bara ut för.
Den innehåller ju ändå tortyr och hot om våldtäkt. Det låter ju, är det något att ha? Det låter ju inte så kul.
Den innehåller också den fullständiga, passionerade kärleken. Både till konsten och mellan människor. Så det är, den innehåller allt.
En liten försmak av vad som komma skall. Det handlar om den omtalade och omtyckta Tosca. Operaguiden om Tosca av Giacomo Puccini har nu inletts. Varmt välkommen ska du vara som lyssnar. Det här är podden där vi tittar lite närmare på de allra mest kända operorna ur olika perspektiv. Vi får se var vi hamnar idag. Vi, det är jag, Britta Swanholm Manjett, och dagens gäst och sidekick, operasångaren, debattören och även programledaren för Operahuset i P2, Rickard Söderberg. Välkommen till Operaguiden.
Tusen tack.
Ja, det handlar ju om Tosca idag som sagt.
Ja.
Vilket är ditt första minne av Tosca?
Första gången jag såg Tosca live var på Stockholmsoperan med en Siw Wennberg som började komma lite till åren. Och det var så oerhört intensivt, på gott och på ont, men det var en omtumlande upplevelse.
Puccini, han har ju skrivit väldigt många kända operor, till exempel också Madame Butterfly och La Bohème. Och den här gången när han skrev Tosca så ville han gå riktigt långt i att skapa ett realistiskt drama med människor av kött och blod. Tycker du att han lyckas?
Alltså, jag vet ingen som lyckas bättre än honom på att göra precis just det. Här har vi en helaftonsopera som egentligen bara handlar om tre personer. Det är lite kör med på någon ställe och någon små sidekicks. Men det är en så oerhört djuplodande psykologiskt drama om de här tre personernas liv och död.
Som du säger, det är ju ett triangeldrama som vi alldeles strax ska få höra här när vi ska få lite handling. Men det finns ju även en annan historia som berättas som var väldigt aktuell på Puccinis tid runt år 1900 och även runt år 1800 när operan utspelar sig, men även idag, och det handlar om politik.
Mm. Både Tosca och Cavaradossi och också Scarpia är ju fast i politiken som maktens bojor. De söker makt och de försöker att utöva sin makt och de använder olika politiska spel. Detta är ju House of Cards fullt on. Och de är ju alla på ett sätt offer för den situation som de har hamnat i.
Ja. Vi kommer till det snart. Vi ska få reda på lite mer om operan Tosca innan vi pratar vidare. Varsågod, Per Feltzin.
Det är ett triangeldrama, precis som så många dramatiska berättelser i allmänhet och operor i synnerhet. Den kända sångerskan Tosca älskar konstnären Cavaradossi som står för en stor humanism. Men Tosca är en kvinna som flera vill ha, först och främst den brutale polischefen Scarpia. Hela det här triangeldramat utspelar sig under en enda dag i Rom. Det är juni år 1800. Det som gör allt som händer i Tosca så drabbande är att det inte bara handlar om tre människors tilltrasslade privata relationer. Nej, det här pågår samtidigt som dagspolitiken är mycket het och politiska fångar fängslas, rymmer, tillfångatas och torteras. Två arior är vad man kan kalla för örongodis. Toscas bön Vissidarte och Cavaradossis Elucevan Lestelle. där han nära döden funderar över kärleken och kärleken till livet. Första akten utspelas i en kyrka där Cavaradossi målar ett Madonna-porträtt. Till kyrkan har en politisk fånge, Angelotti, flytt och det är Cavaradossis vän. Tosca kommer förbi och hör röster och tror att hennes älskade har en annan kvinna som hon talar med. Hennes svartsjuka är stor och hon rusar därifrån. I samband med firandet av en militär seger över Napoleon fylls kyrkan av människor och till sist också polischefen Scarpia. Han anar att något inte står rätt till och hans svartsjuka och politiska febrighet blandas samman. Och han utlovar hämnd och det sker till gripande religiös processionsmusik. I andra akten är vi hos Scarpia vid middagstid och Cavaradossi ska torteras för att berätta var den förrymde fången Angelotti gömmer sig. Tosca, som också känner till var Angelotti finns, är inbjuden till Scarpia. Men Cavaradossi ber henne att vara stark och inte avslöja något, trots tortyren. Men hon står inte ut med skriken och ger efter. Men hon frågar polischefen Scarpia vad det skulle kunna kosta att få Cavaradossi frigiven och svaret är Tosca själv. Hon får honom att skriva på ett avtal att Cavaradossi ska skonas och sen går hon till Scarpia. Men stöter i sista stunden en kniv i honom och han dör. I tredje akten är vi i fängelset Castel Sant'Angelo där Cavaradossi ska avrättas. Tosca och han möts för ett kort sista möte och hon berättar att det bara kommer att vara lösa skott. Du måste se ut som att du verkligen dör, sjunger hon, men sen ska vi fly tillsammans. Men Scarpia har lurat Tosca. Avtalet var inget värt och hon får se hur Cavaradossi skjuts ihjäl på riktigt. Och när soldaterna ska gripa henne kastar hon sig ut från fängelsets tak mot en säker död.
Ja, nu vet vi mer vad Tosca handlar om, tack Per Feltzin för det. Svartsjuka är ju ett genomgående tema här, både hos Tosca och hos polischefen Scarpia. Han tog rätt lång tid på sig för att skriva den här operan Puccini. Ovanligt lång tid för att vara just Puccini själv. Men när han väl fick lite fart och konkurrens av andra tonsättare så gick det snabbare. Han hade sett Tosca som en teater med den berömda Sara Bernard i huvudrollen. Och så fängslades han av historien och ville göra den till opera. Och han gick också väldigt grundligt till väga när han skrev den. Det ska vi komma in på lite senare, tänkte jag, i Operaguiden. Men vi har tre huvudkaraktärer att hålla reda på, Rickard. Vi har Tosca, Cavaradossi och Scarpia. Om vi börjar med Tosca, så är ju hon lite av en diva, fast med stort hjärta.
Ja, hon är väl en total diva. Alltså, som jag har förstått det och sett i så många uppsättningar så kommer hon inspringa i den där kyrkan med liksom, typ tiara och släp och förväntar sig att bli behandlad som någon slags diva, helt besatt av att då Cavaradossi eventuellt skulle ens prata med någon annan kvinna. Så att ja, diva kan vi väl kalla henne.
Men det är intressant att du nämner här med hennes kläder. För hon har ju ofta, det är ju nästan blivit som en tradition att hon ska ha precis likadana kläder. Hon ska ha den här empirklänningen med släp och hon ska bära på sina blommor och hon ska ha sin
Men det är därför vi har sett kallas så många gånger.
Är det så?
Ja, men jag känner att jag är liksom också så här skarpiskt besatt av den bilden av Tosca.
Men är det rätt bild? Borde man ändra på henne?
Nej, alltså, den yttre bilden är egentligen förhållandevis ointressant. Det är den inre bilden som är intressant. Alltså, att hon kan ju vara precis lika cool om man sett henne i maffiamiljö eller rymden eller vad som helst, vad man nu hittar på operascener.
I den här operan så har alla karaktärer, alla de här tre och även de andra karaktärerna, en liten melodi, ett musikaliskt tema eller ledmotiv som man brukar kalla det, som spelas när det handlar om personen eller när personen står på scen och sånt där. Och så här låter Toscas tema. Ja, här hörde vi Toscas tema. Och visst, vi kom överens om att hon är en diva. Men det här med det stora hjärtat har jag ändå fastnat för.
Och det hör man ju utan tvekan i det här ledmotivet som här spelas av liksom milda flöjter och ett stillsamt pizzicato under som hjärtat som pulserar, hela tiden pulserar, men det ändå är stillsamt på något sätt. En värme i det, en kärlek. Och hon gör ju allt det hon gör av kärlek. Så att det är klart att det finns där.
Puccini älskade ju sina kvinnor. Han har gjort så många starka kvinnoporträtt. Mm. Var skulle du sätta in Tosca här bland Mimi, La Bohème och...
Ja, han älskade kvinnor, sen tar han livet av dem i sista akten.
Ja, men precis.
Förutom möjligen Turandot som då på nåder fick leva för att han, Puccini själv, han dör innan han skrev klart den. Men vad jag skulle säga, jag sätter ju Tosca väldigt upp. Jag sätter henne uppe med syster Angelica och Kyokyo San. Alltså i
Butterfly,
drama,
ska vi säga.
Ja, i drama och i närvaro och som jag tycker är de intressantaste av dem alla.
Vi går snabbt över på älskaren här i Tosca, Cavaradossi, målaren. Godhjärtad, den gode personen som gömmer flyktingar.
Och... Ja, alltså jag är fascinerad för att rent intellektuellt tänker jag att jag alltid borde gilla honom. Att han är liksom den man ska identifiera sig med. Men jag har aldrig identifierat mig med honom. Fastän han står emot tortyr och fastän han egentligen är den starka av dem. Så framstår han så lite mesig för han är hela tiden så här fängslad eller någonting. Medan Tosca då framstår som den starka. Vilket är också jätteintressant.
Visst är det så. Jag har tänkt att men han är ju lite töntig.
Men det är han ju inte. Han är ju svincool. Han gömmer flyktingar som politiska flyktingar. Han står emot tortyr. Han gör allt det som han vill göra.
Han gör allt rätt men han framstår ändå som töntig.
Ja, men det kanske för att han sitter och är så här poetisk i morgontimmarna och sjunger den här vackra arien. Så man tycker så här, wimp.
Men kanske också att man i början av operan, han står och målar på sitt Madonna-porträtt i den här kyrkan. Ja. Det är kanske inte så mycket karaktärsutveckling i början av operan.
Nej, och där har ju lite toffel också. Så fort Tosca kommer så säger han så här, jag ska måla om ögonen på den här så hon ska se ut som du vet. Han bara lägger sig platt för henne.
Ja. Hon är så stark.
Ja.
Har han några dåliga sidor?
Cavaradossi, nej, egentligen har han ju inte det. Det är det som är så konstigt. Han är väl den enda i operan som inte dödar någon.
Ja, det är han ju faktiskt. Ja. Han är ett offer.
Ja.
Ett manligt offer.
Ja.
Det är ju inte jättevanligt på operascenen.
Nej, det är det faktiskt inte.
Mm. Vi går vidare till Mr. Bad Guy.
Ja.
Polischefen Scarpia.
Ja.
Han är ju svartsjuk.
Ja, alltså han är ju besatt. Han är ju liksom beyond besatthet. Han är ju helt... förryckt. Och både tror jag menar det här när han vill tvinga sig på Tosca så är det väl som alla som våldför sig, nu eller inte alla, men det som det ofta är, det handlar inte alls om sex och åtrå överhuvudtaget, handlar bara om maktutövande och om att han ska styra och regera och inte dra sig en sekund för att döda folk för det. Så det är en sån oerhört obehaglig person.
Han har också ett sånt här liten ledmotiv, en liten melodi som säger ganska mycket om hans karaktär.
Snacka om hon har en narcissistisk självbild. Så här, ett sånt grandios wham, pam, jämfört med Tosca. Da, da. Så man fattar att det blir en clash när de ses. Hemma hos, eller uppe hos Scarpia.
Mm. Han är lismande, han är elak, han går bokstavligen över lik för att få som han vill.
Ja, för det som är intressant, det han gör med Cavaradossi när han dödar honom, han säger, vi gör med Cavaradossi som vi gjorde med den här och den här. Och det är ju sån metalögn, för att han får då Tosca att tro att han ljög när han gjorde det tidigare, men han ljuger för henne. Alltså det är så många lögner staplar på varandra, så han kan liksom inte ens förhålla sig till sanningen längre.
Nej. Han försöker förföra är ju jättefel ord i sammanhanget. Han försöker våldta henne i akt 2. Precis
på det äckligaste sättet, för han försöker liksom få henne någon slags godkännande. Han köper henne liksom för att hon älskar Cavaradossi.
Mm.
Så jag menar, det är så äckligt på så många nivåer. Det är så bra musik här. Och det är så frärligt för att här låter det liksom knappt någon orkester här. Det bara plippas och ploppas lite. Och ändå så kommer han. Det är inte det våldsamma här. Utan det våldsamma är ju att han bara... Nu ska jag ta... Alltså att det blir så oerhört. Ah, Puccini. Här visste han vad han gjorde.
Han vet alltid vad han gör,
ja,
kanske.
Ja, det gör
han
kanske.
Giacomo Puccini som har skrivit musiken då till Tosca. Texten står Luigi Illica och Giuseppe Giacosa för. Och Puccini hade en fantastisk känsla för melodier som vi ju har hört här. Han var mitt i ett flow rent karriärsmässigt och skrivarmässigt när han komponerade Tosca. Han hade skrivit La Bohème och han skulle strax påbörja arbetet med att skriva Madame Butterfly. Också två av de allra mest spelade och älskade operorna i operalitteraturen. Det är ju inte så svårt för sångare att ge ut skivor med bara Puccini-hits kan man säga, för det finns väldigt många. Tosca är inget undantag. Det finns en aria för sopraner, alltså Toscas roll då, och så finns det en för tenorer, Cavaradossi, som står ut lite extra ur den här operan. Om vi börjar med Toscas aria Vissi d'arte, Toscas bön, så har ju den en speciell plats i ditt hjärta, Rickard, som sagt.
Ja, alltså jag har ju till och med Toscas bön tatuerad på kroppen, för att det är en slags centralpunkt både för min livsinställning men också musikaliskt, så är det en höjdpunkt som har påverkat mig under så långt jag kan minnas.
Vad är det hon sjunger och funderar på här?
Det är ju en bön. Hon frågar Gud så här, precis som Kristus på korset: varför plågar du mig så? Och så först förklarar hon, jag har levt för konsten och jag har levt för kärleken, men varför straffar du mig då? Vilket också, för här möter vi också en sida hos Tosca att man tänker så här i början, att man kanske inte vet att hon är så djupt troende, men eller så är det bara att hon ställs inför en sån plågsam situation, så då kommer hon till varje halmstrå av hopp som finns.
Det är ju väldigt stora tankar i en stund när hon ska bli våldtagen och tvingad till någonting som hon inte vill. Och det här du sa med att det är samma, det är ett Kristus-tema i det. Tror du Puccini tänkte på det, eller?
Alltså det som man ofta upplever, eller det jag ofta upplever i Puccinis opera, är ju att kvinnorna är de starka, men det är också de som offras till slut. Och här har det varit oerhört dramatiskt och skarpt. De har bråkat och de har sjungit höga scener och det har varit oerhört stasad ton.
Upprört.
Ju mycket upprört. Och då i det här så puff, så stannar Tosca, så bara ligger en ensam ton och sen börjar hon bara helt stilla. Och det är sex ben i musiken och det är bara liksom helt en ny värld som öppnar sig av någonting annat. Ja, det är stor konst där alltså.
Det är så vackert.
Tiden stannar fullständigt.
Och det var faktiskt något som Puccini var lite rädd för. Han ville nämligen plocka bort den här arian.
Va? Det visste inte jag.
Jo. Han var rädd för att det just skulle bli ett sånt abrupt vändning gentemot den här upprörda stämningen som du berättade om, mellan Scarpia och Tosca. Så han var lite tveksam till om den verkligen skulle vara kvar. Och även Maria Callas, som vi hörde sjunga här, ville plocka bort arian ur Tosca.
På riktigt?
Ja. Men de båda två kom på bättre tankar.
Ja, men wow. Gud vad intressant.
Tur för oss.
Ja.
Och det gör ju också hela vändningen, tycker jag, i det här upprörda som har varit innan. Och sen bara vänder det och så blir det otroligt sorgligt och vackert.
Ja, precis.
En liknande aria, fast ur ett annat perspektiv kanske man skulle kunna säga. Det kommer i tredje akten när Cavaradossi tänker tillbaka på sitt liv. Han tror att avrättningen är nära. Han sjunger den här arian.
Oh,
vad säger du?
Det här är ju också en bön, men detta är något mycket, det är något helt annat än det Tosca gör. Det är inte en bön till Gud, det här är en bön till livet, till naturen, till alltet. Och det finns ju en desperation i den här som är så oerhört. Här skickar tenorens aldrig upp i de yttersta höjdlägrena, utan han behålls i en sån tessitura, en tonhöjd där han fortfarande kan vara helt desperat. Han behöver inte tänka på att han ska ha ett högt C eller ett högt H, utan han kan bara vara i den här fullständiga dödsångesten som vi älskar.
Mm. Arian heter Elucevan Estelle och är Cavaradossis stora höjdpunkt, och här kan man ju verkligen säga att han har utvecklats i sin karaktär. Det har hänt någonting med honom nu när han tror att han är nära döden, vilket han ju också är.
Ja.
Om du tyckte att du kände igen den här musiken men inte brukar lyssna på opera, så kanske du har tittat på film. Den blev nämligen väldigt, väldigt välkänd i Kjell Sundvalls film Jägarna som kom 1996. Lennart Jäkels rollfigur sjunger Elucevan stående i den ljusa svenska sommarnatten. Också en stark punkt i filmhistorien. Mm. Tosca sätts förstås vanligen upp på operascenerna, för det är ju där den är skriven för. Men eftersom handlingen utspelar sig i Rom under ett dygn på verkliga platser, så har ju det öppnat upp för att göra filmatiseringar på plats, vilket också har gjorts. Kyrkan, Santa Andrea della Valle, har fått agera kuliss ihop med Palazzo Farnese, där Scarpias kontor är inrymt. Och så slutligen också fängelseborgen, kan vi kalla den, Castel Sant'Angelo, som ligger precis i anslutning till Peterskyrkan. Så man brukar se Peterskyrkans kupol ganska ofta i kulisserna. Och för ett antal år sedan så sattes också en version av Tosca upp i Uppsala, där domkyrkan fick bli kyrkan Sant Andrea, Uppsala universitet blev Palazzo Farnese och Uppsala slott fick agera Castel Sant'Angelo. Och så flyttade de publiken däremellan, så det var ju verkligen en helaftonsföreställning.
Ja. Jag kommer ihåg den där föreställningen, jag tyckte det var helt otroligt häftigt. Och att man väljer att göra det. Ja, men på det sättet, det finns ju också den här berömda filmatiseringen från Rom där man gjorde det också på de rätta tidpunkterna, så att man sjöng en i ottan och en på eftermiddag, vilket också är fantastiskt intressant, för då sugs vi ju in i det på ett annat sätt. Mm.
I såväl text som musik så var Porcini extremt noga med att lokalfärgen skulle bli korrekt. Han besökte till och med Rom under arbetets gång med att skriva operan för att han skulle lyssna på alla kyrkklockor i gryningen. Och de finns med exakt i början på tredje akten när Cavaradossi står just i gryningen och väntar på sin avrättning på Castel Sant'Angelo. Och Porcini var så noggrann så att han till och med ville ha dem i exakt rätt tonhöjd. Han jobbade ju med någonting som på italienska brukar kallas verismo. Mm. Att det skulle vara väldigt realistiskt.
Ja, det är också i den här typen som Porcini och Leon Cavallo och de här började med, där man förflyttar sig från att man sjunger jag ska gå ut 50 gånger till att det blir ett riktigt drama. Och det är först där som jag tycker att operan går från att vara underbar och inspirerande till att bli på riktigt, riktigt gripande. För där sker karaktärernas känslor parallellt med mina känslor som upplever det i verismen när den kommer.
Porcini gick också så långt så att han faktiskt skrev till kyrkan i Rom för att han ville få in lite böner som han skulle ha i första akten som utspelar sig då i en kyrka. Och så bad han dem sända något passande. Och om de inte skickade någonting så hotade han med att bli protestant, sägs det.
Kanske det var på den tiden som de hoten verkligen funkade.
Exakt. Han var väldigt noggrann helt enkelt. Ja. Men det betalar ju sig som du säger.
Ja, för att när man hör öppningen av tredje akten på en sekund så förflyttas man helt och hållet dit. Det är så oerhört coolt.
Vi går vidare här i operaguiden. Vi måste nämligen prata om alla de här anekdoterna som cirkulerar kring Tosca. För de är faktiskt förvånansvärt många, märker man.
Men jag tror nästan ingen av dem är sanna.
Jo, några är sanna.
Okej,
jag ska börja med de osanna. Okay. Nej, vi börjar med de som är lite gamla kanske jag kan säga, som man inte riktigt vet. Det är nämligen så att Tosca ibland kallas för operans Macbeth. Och det är ju det här att i teaterns värld så pratar man inte om Macbeth. Man säger inte Macbeth på teatrar för att det är en otursförföljd pjäs av Shakespeare. Det har hänt lite för mycket saker som har med Macbeth att göra. Och lite samma sak är det faktiskt med Tosca. Det har hänt en hel del. Till exempel så berättas det om sopranen som på 20-talet istället för att dö i slutscenen, eller var ju det skulle se ut som hon gjorde efter hoppet där på Castel Sant'Angelo, istället så studsade hon tillbaka, upp och ner, eftersom hon råkade hamna på en trampolin som stod bredvid madrassen. Publiken fick alltså uppleva Toscas död flera gånger. Och det finns väldigt många olika uppgifter om hur många gånger.
Jag har hört 20 olika på den där.
Ja. Och det finns också olika uppgifter om vem sopranen var. Det finns sopranen som sagt, ja men det var jag som studsade.
Eller hur?
Ja. Det är bra historia. Mm. En annan historia berättar om hur soldaterna i akt 3 skjuter Tosca istället för Cavaradossi.
Ja, det skulle vara någon så här extra inkallade statister. De har fått ord om skjut huvudpersonerna kom upp där. Och så skjut, men det där tror jag inte heller, jag menar.
Och sen gjorde de ju misstaget att de hade fått en regianvisning av en väldigt stressad regissör att de skulle gå ut med huvudrollsinnehavarna.
Ja.
Men den ena dog ju och den andra hoppade från kastellet. Ja. Så då hoppade de från kastellet.
Och jag har hört en tredje variant av det här. Det var att när de sköt Tosca så blev Scarpia, som vid det här laget är död, så arg så att han också gick in på scenen och då skulle de ha skjutit honom också. Sen blev det bara bättre och bättre fler gånger man hör den.
Men sen finns det ju de här sanna då. Några är faktiskt ganska hemska och allvarliga. Det är nämligen mer än en sopran som har fattat eld på scenen i akt 2.
Ja, just det.
Både Maria Callas och Galina Wisniewskaja har fattat eld på Scarpias kontor som är i akt 2. Det är ju väldigt dunkelt och man har ofta kandelabrar ute med riktiga ljus. Och de har gått för nära.
Men det är så fint med den här historien med Callas när det hände henne. För det såg ju Tito Gobbi, som ju också är en scenräv av Guds nåde, och gick fram och gav Tosca en stor kram för att släcka elden. Och Callas först fattar inte, vad håller du på med? Han bara, jag har bara räddat ditt liv, ta långt. Och bara klappar ut elden och sen backar. Så det är väldigt fint.
Och Maria Callas har ju också många historier kring sig. Bland annat så var hon tydligen väldigt närsynt.
Ja, just det.
Så hon hittade inte ut ifrån kontoret när hon skulle göra sin exit.
Ja, just det.
Så att, jag tror att det var Tito Gobbi även den gången.
Också
han fick väsa åt henne. Ja. Gå till höger, ja. Gå till höger.
Men, och det har jag också hört om den historien, att de tyckte det var så roligt så att Tito Gobbi också skrattade åt det. Och sen så recensionen där efter stod det så här, hans dödsryckningar gav ett nytt djup åt Scarpias död.
Ja, och så är det mer än en sångare som har tyvärr faktiskt brutit benet när de hoppar och snubblar och sådär på scenen. Det är ju inte så roligt, men vad är det med den här operan, Rickard?
Jag tror det är att den är så oerhört passionerande. Och så att när man väl är i den så går man så upp i det så man tappar det här att sätta höger ben framför vänster och bara slänger sig ut. För att man är så där, för att musiken suggererar en dit.
Det är till exempel i den här andra akten på Scarpias kontor är det ju ganska handgripligt bråk mellan Scarpia och Tosca.
Knivar på scenen, men det kan bara bli fel.
Ja, de slår i halsen istället för att teaterknivarna ska gå in i skaftet och sånt där.
Visst.
Usch, ja. Men det är en opera som verkligen engagerar både för dem som står på scenen och för publiken.
Mm.
Tack så hemskt mycket, Rickard Söderberg, för att du var med här i Operaguiden idag och pratade om Tosca.
Tack för att jag fick komma.
Tack till dig som har lyssnat också på Operaguiden. Om du vill höra lite mer ur de inspelningar som vi har hört ytterst lite ur här, så gå till Operaguidens hemsida på sverigesradio.se/p2 och sök efter Operaguiden där. I artikeln om Tosca så finns det en länk till en musiklista som radions musikresearcher Eva-Britt Selén har satt ihop. Där finns exempel på olika inspelningar av Tosca. Och är du mer intresserad av Sveriges Radios poddutbud på operasidan, så kan jag också tipsa om podden Operahuset med dig, Rickard Söderberg, där du pratar med kända personer inom operans värld. Den podden hittar du också på sverigesradio.se. Sök efter Operahuset. Det var allt för den här gången. Tack och hej!